lytter til P1.
Jeg gleder meg til å snakke i dag om en stor finsk sak, nemlig en diplomatisk krise skapt av Miss Finland. Hele Asia er krenket. Men før det så har jeg en sak jeg vil diskutere med Åsa Hassan. Hva er det som gjør at Norge har et annerledes forhold til sin jødiske minoritet enn resten av Norden?
Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
Jeg må innrømme at jeg var glad når jeg så at rådhuset i Oslo denne uken var opplyst av en åttearme lysestake. Det er en feiring av Hanukka, den jødiske organisasjonen Shabbat Leibowitz, som arrangerte denne, en slags lystenning på rådhusplassen. Og særlig i år så må jeg innrømme at jeg var glad for at den var der. Forstår dere det?
Helt klart.
Ja, ja absolut. Du tenker på det her forfærdelige terrorattentatet nu senast.
Mm.
Det sammanfaller med den judiska julhögtiden.
Ja, det är säkert helt en julhögtid, men det är ju en högtid som färre frihet och motstånd mot undertryckelse. Det var nog med den meldingen som kom från Bondi Beach i Australien när jag läste att en 87 år gammal Holocaust-överlevande var en av de som blev skutt och drept.
Mm.
Så var det symbolsk, det gikk inn på meg på en annen måte, tror jeg, enn veldig mange andre meldinger som har kommet. Det ble så voldsomt.
Det forstår jeg godt, Hilde, og måske især som nordmand, ikke? Fordi Norge jo også har været udsat for en del kritik, både fra den jødiske stat og fra den jødiske minoritet i Norge. Ikke? Mm. Og fordi man i Norge også har en problematisk, for at sige det mildt, fortid eller forhold til sine jøder i fortiden. Mm. Ikke? Så det synes jeg er rigtigt, og jeg synes, det er i lyset af det, er det også usædvanligt og smukt, at man netop har opsat en ottearmet lysestage i Oslo. Ikke? Det har vi ikke i Danmark, hvilket er en skam. Ikke? Så bravo Norge, det synes jeg er godt. Altså.
Men det har jo vært mange store diskussioner etter terrorangrepet i Israel 7. oktober 2023, så ble kong Harald frarådet av UD å kondolere Israel. Det er noe med Norges forhold til jødene som jeg synes er vanskelig både å snakke om og forstå helt.
Så det svenske kongehuset har ikke heller kondolerat. Så jeg skulle si at det er typisk norskt med den uteblivna kondoliansen. Men vad tänker du? Menar du att Norge skulle vara mer antisemitiskt än andra länder? Det är jag inte alls säker på att jag skulle säga.
Nej, men det säger jöderna i Norge jo. Alltså, de føler sig mer utsatt än jöder i de övriga skandinaviska länderna ifølge deras egna uttalelser. Och det är inte i förhåll till, inte kun i förhåll till specifika övergrepp som kunde ramme dem från andra minoritetsnord. Men det handler også om forholdet til den norske stat, ikke? Hvor de simpelthen føler sig langt mere sårbare og svigtet, måske endda forrådt. Mm.
Hanne Skartveit i VG argumenterer for at jøders frykt i Norge ikke handler om Israel eller Gaza, men om Norges evne og vilje til å beskytte sine jødiske borgere. Hun trekker også frem sånn som du, Hassan, linjer tilbake til Holocaust og kontrasterer for eksempel Danmarks aktive beskyttelse av jøder under krigen med Norges medvirkning av deportasjon i 1942, da norsk politi altså kjørte rundt og samlet inn personer med jødisk identitet, leverte de til kaja i Oslo sånn at de kunne sendes med skip i Donau til konsentrasjonsleiren. Mm. Skartveit peker også på den manglende oppreisningen etterpå.
Men Den judiska deportationen från Norge, alltså den är ju fruktansvärd. Den har ju skildrats väldigt väl i litteraturen nu på senare år, så att det är ju inte så att ni inte pratar om det.
Mm. Nej, men det är intressant. Det är en som sitter och skriver en bok om Norges förhållande till Israel nu, som jag gläder mig till att läsa när den kommer.
Mm.
Men det är ett starkt förhåll som Norge har till Israel på godt og vondt.
Mm.
Og i går så jeg en melding om at Israel nå vurderer å stenge ambassaden i Oslo. Jeg har ikke fått det bekreftet, men det sto i en israelsk avis at den nå vurderer å stenge ambassaden. Jeg leste en veldig interessant artikkel fra Mats Tangestuen, som leder for Norges Hjemmefrontmuseum og tidligere faglig leder ved Jødisk museum i Oslo. Og han sier at det har kommet en helt rekke nye aktivister etter 7. oktober, som oppfører seg på en annen måte og er mer åpent antisemittiske. Der en ser på alle jøder som legitime mål. Og han viser for eksempel hvordan etter, altså da jøder markerte årsdagen for 7. oktober, angrepet Eidsvollsplass i Oslo i 24, så ble de omringet av delvis maskerte demonstranter som holdt opp røde trekanter. Altså trekanter som symboliserer at de en demonstrerer mot i dette tilfellet av stort sett jødiske nordmenn, er lovlige mål. Og han sier også at de nye aktivistene uten et historisk bakteppe er de verste antisemitter.
Absolutt. Og den sortens aktivister tror jeg vi kommer å se i hele Europa. Det tror jeg ikke er spesifikt for Norge. Jeg tycker ju at den norske holdningen i den här frågan er veldig interessant. Det kan ha att göra med Osloavtalet som ni fortfarande är liksom väldigt angelägna om att framhålla, trots att det tyvärr ju har blivit ett fiasko. Men jag tänker också att det kan ha att göra med att Norge är en väldigt ung nation.
Måske har du ret i det. Det er jo ikke til at sige, men altså indtil videre, så bliver vi jo nødt til at fastholde, at det her i hvert fald i en nordisk-skandinavisk sammenhæng er et specifikt norsk problem.
Ja, men det holder jeg med om. Absolut.
Jeg synes, at den norske statsministers markering på krystalnatten siger noget om, hvor anderledes Norge er end de øvrige skandinaviske lande. Fordi han valgte altså ikke at gå med i en mindehøjtidlighed arrangeret af synagogen i Oslo på krystalnatten, men i stedet for at gå i en demonstration sammen med antiracistisk center. Og det er en meget tydelig markering af et helt anderledes standpunkt, end man har i Sverige og Danmark, i hvert fald. Jeg ved ikke, hvordan det er med Finland og Island.
Skartvei stiller også spørgsmål om, hvad for synlig solidaritet med jøder opleves som mere provocerende end solidaritet med palæstinere.
Ja.
Og den provokation der, det, jeg har læst en del af litteraturen rundt den såkaldte likvideringen af jøder, som skedde i optakten og i 2. verdenskrig. Og likvidering da altså ikke som drab, men som at frata folk eiendeler. Det blev en razzia blandt jøder i Norge, som blev fratatt alt de eide og havde i 2. verdenskrig. Og det som er det noget af det mest skræmmende der er, at de listene, som politiet da havde at gå efter, det var laget af folk, som før krigen bare satt og laget rett og slett opslagsverk. Jøder i Norge. Her er jødene i Norge. Her er alle navnene. Og de navnene var heller ikke kvalitetssikre. Altså, noen av de var ikke jøder. De hadde et navn som kanskje kunne høres jødisk ut, eller var noe helt annet. Sant? Og så fikk det privatpersoners antisemitiske engagement lå til grund for politiets likvidering av jøder. Og bare det sier noen ting om at det ligger noe i jordsmånet nærmest av en antisemittisk karakter som er ekstremt farlig.
Men den der jordmånen, den tror jeg har funnits i hele Europa i alle länder. Jeg tror ikke at den er specifikt norsk, og om man tittar på hur Sverige agerade under andra världskriget, det finns ju visserligen diskussioner om exakt hur det gick till och vem som bär det största ansvaret, men det var ju ändå Sverige som såg till att alla judar skulle ha en stjärna i passet till exempel, för att utmärka sig, så att man inte skulle kunna ta sig någonstans. Och sådär. Och vi tog inte heller emot judar. Min familj gömde ju judar under andra världskriget som var på flykt. Man gömde dem undan svenska myndigheter. Så alltså, jag vet inte varför jag tar på mig uppgiften att sitta och försvara Norge. Så jag tror bara att antisemitismen, den finns överallt och den är väldigt djup.
Jo, men det är en relativisering som måske är lite överflödig på en eller anden måde, för vi diskuterar ju något mycket specifikt, ikke? Alltså vi diskuterar ju norske jøders upplevelse i Norge som adskiller sig
den fra både
svenske och danske jøders upplevelse, ikke? Og vi diskuterar det officiella Norges standpunkt i den här konflikt, som är betydligt mer pro-palestinensisk än de övriga nordiska landets regering.
Definitivt jämfört med den svenska som ju har haft väldigt svårt att ifrågasätta vad Israel har gjort de senaste 2 åren, så att visst.
Myten fortæller at den danske kongen bar gule jødestjerne for å vise solidaritet med jødene, skriver Hannes Gartveit, og det er jo kun en myte.
Men ja, det er en myt faktisk.
Det som er dokumentert er at danske kongen åpner for at han selv og alle danskere skulle kunne gå med den gule stjernen på brystet. Og det mener også flere at altså, de danske jødene slapp og har blivit behandlad på den måten som norska jøder, bland annat också på grund av kongens och danske myndigheters kamp.
Där skulle jag säga lite överdrivet faktiskt, därför att det var väldigt 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 många danska judar, jag tror 6000 som var tvungna att fly, de flydde till Sverige, och Sverige tog emot dem med det här civilkurage som man visade upp. Drottning Margrethe, hon har ju faktiskt bett om ursäkt för att vad som också har kommit fram, nämligen att hennes föräldrar, kungen, uppmanade motståndsrörelsen att inte göra motstånd, att man skulle lägga ner vapnen mot tyskarna. Så att det är en ganska mycket mer strimmig historia om man tittar på kungahusets insats under andra världskriget i Danmark.
Ja, man kan heller ikke sige om den danske befolkning overordnet, at den ikke havde, at der ikke var antisemitiske strømninger i den, fordi det var der tydeligvis i 30-tallet, som der var i det meste af Europa, ikke? Og det er jeg helt med på. Men der er et afgørende punkt, ikke, hvor de forskellige nationer valgte forskellige praksiser, for at sige det mildt, i forhold til jøderne. Og det er jo klart, jeg siger ikke, at der er en direkte tråd mellem det norske forræderi i forhold til den jødiske befolkning under 2. verdenskrig og den norske regerings standpunkt i dag. Jeg mener ikke, at nordmænd er gennemsyret af antisemitisme, men der er et eller andet fænomen, som gør sig gældende i Norge, som adskiller Norge fra de øvrige lande i Norden. Og det synes jeg er bemærkelsesværdigt, især når man hører på, hvordan norske jøder har det i Norge, og at de meldinger faktisk bliver overhørt eller ignoreret. Ikke?
Ja, og det er jo netop det, vår egen evne til at tage vare på den veldig lille og krympende minoriteten, som jøder er i Norge.
Stærkt krympende.
Og derfor så var jeg altså glad for at se den åttarme lysestaken.
Det forstår jeg,
ja.
Du lyssnar på norsken, svensken och dansken. Skandinavisk familjeterapi.
Jag har ju 2 barn med den donorn. Vad vill det säga? Si? Och genfe, alltså man tänker ju här och nu och framtid och allt, alltså det blir 1000 tankar, men mest av allt blir man ju rädd.
En norsk kvinne reiste til Danmark for assistert befruktning. Hun fikk sæd fra en donor som heter Kjell. Det hun ikke visste var at samme sæden skulle bli opphav til rundt 200 barn i Europa, og at donoren bar en genetisk mutasjon som gir høy risiko for kreft. Og flere barn har nå fått kreft, noen har dødd. Dette har NRK og 13 andre europeiske mediehus i en omfattende graveprosjekt avdekket. Vi har snakket om det før, Hassan. Dere sprer seden overalt, og dere kunne i det minste sjekke at seden var ikke full av
kreft. Ja. Det er så underligt det her. Altså, at det danske selskab European Sperm Bank er politianmeldt, ikke? For det her tjusk her, ikke? Og så har man også i Danmark indført en grænse nu på 12 familier per donor, det har man ikke haft før. Og i Europa er der ikke nogen fælles øvre grænse. I Norge så kan donor ikke benyttes i mere end 6 familier for netop at sikre sig mod indavl eller dårlig sæd, som det her jo i den grad er dårlig sæd, ikke? Som er, ja, som Kjeld har leveret til blandt andet en masse norske møder.
Men han, den her anonyme Kjell då, som man siger på svenska, han visste ju inte om att han hade den här genen själv. Det måste man väl ändå vara noga med att påpeka. Och de här klinikerna säger att de har gått igenom, men att just den här, en sån här cancergen är ingenting som man kan upptäcka. Är det inte det de säger? Alltså att vi är sakliga här.
Jo. Jo, jo, det er du ret i. Problemet er jo også, at man ligesom bare har, altså, han har givet sæd til 99, 99 børn i Danmark alene.
Oh, ikke? Det er sådan
og hvad hedder det? Det er jo klart, at man har jo indført nogle lofter over, hvor mange man må donere til af en årsag. Og det loft har man ligesom i Danmark ignoreret at indføre. Og det har man jo gjort, fordi der er nogle penge i det her med sæddonation, men jo måske også, fordi man bare ønsker, at den danske sæd skal spredes ud over hele verden.
Ja, det er netop det. Men det, som er det interessante at diskutere her, er jo netop rettigheten til et donorbarn. Mm. Aftenposten havde for en stund siden en sak om 10 år gamle Emma Dine, som fikk vite at hun var 10 år da hun fikk vite at hun donorbarn, nå hun 36. Og i voksen alder så har hun gjort alt for å finne sin biologiske far. Og mens hun holdt på med det, så dukket det opp 25 halvsøsken.
Ja.
Og hun sier, det føltes kommersielt litt som å være masseprodusert.
Mm. Jeg forstår det. Og vi har såg en fantastisk interessant dokumentar på SVT, för inte så himla länge sedan, om barn som börjar leka med barn i grannskapet, så visar sig att de är syskon.
Ja.
Och de kommer upp i tonåringen och blir förälskade i varandra, för att det är så att alltså, det kallas så här syskontycke, alltså att man faktiskt blir förälskad i någon som är väldigt lik en själv.
Ja.
Och det kan ju få katastrofala följder om det är någon som har många barn på byn, och där pappan då är anonym. Så att det är ju en stor risk. Alltså i Sverige så får man bara bidra som donator till maximalt 6 familjer.
Ja,
och det där går ju inte att reglera eftersom...
Men poängen här är, och det är ju det som bioteknologirådet i Norge sa med de etiska råden i Danmark, Sverige och Finland nu har tagit det ordet för felles europeiske regler. For de sier at hvis Sverige har grenser for 6, og i Danmark så kan en ha 1000, og i Norge så er det 6.
Ho, ho, ho! Ho, ho, ho!
Hva skjer?
Joulupukki täällä, terveisiä korvatunturilta.
Hva er dette?
Onkos täällä kilttejä lapseja?
Är det kom en finsk nisse på besök?
En finsk donator var det redaktivt.
Det lyder som Joulupukki. Joulupukki, är det riktigt sagt, Johan?
Joulupukki heter det, ja, verkligen, ja.
Och välkommen till Johan Strang, vår faste finne, idag som den finske julenissen.
Finns det några snälla barn här då, eller?
Det finns väldigt många barn.
Och det är alla släkt med varandra.
Det är alla släkt med varandra.
Hej Johan.
Hej. Välkommen till oss.
Hej. Hej, så trevligt att vara här. Jag kom hit lite som, jag blev ombedd att komma hit som jultomte helt enkelt. Så det där, jag tänkte börja med att dela ut lite presenter, liksom julklappar åt de olika nordiska länderna.
Ja.
Ja.
Det här är ju ändå terapi, så att jag tänkte liksom att det där Sverige kunde få lite finskt lugn och självsäkerhet för att bli av med sin ängslighet och sin trendkänslighet.
Tack goa han, jag tackar om hela Sveriges vägnar. Det var
det är okej att vara annorlunda, det är okej att vara sig själv.
Det är en god gave, jag tackar på hela världens vägnar, Johan.
Norge kunde gärna få lite finsk ödmjukhet. Ni är inte världsbäst på allt och ni behöver inte vara det heller. Vi tycker väldigt mycket om er ändå. Mm. Och Danmark så kunde få lite finsk ensamhet.
Ja.
Man behöver inte ha det så förbannat hyggeligt tillsammans hela tiden. Man kan också må bra av att vara helt för sig själv ibland.
Och få någon vackra gaver.
Ja, det var en väldigt fin gave. Ja,
jag känner mig oförberedd för att jag har ingen gåva, eller vi har ingen gåva till dig, Johan, mer än att du får vara med hos oss här.
Men vad önskar du dig, Johan?
Ja.
Ja, vad önskar jag mig? Fred på jord.
Hva skjer egentlig i nissenes hjemland? Eller skal vi heller si missenes hjemland akkurat nå?
Ja, jeg hørte fel faktisk.
For nå koker det i Miss Universe. Hva har skjedd?
Ja, altså, jeg vet, det er ikke så hemskt mange som følger de her miss-tävlingene lengre, men altså Miss Finland, Sara Tsafse, så hon hade varit och ätit på en kinesisk restaurang med sin kompis och sen hade de gjort en sån här ploj då att hon hade liksom gjort en sån här, vad heter det, gjort sina ögon sneda med händerna helt
enkelt. Alltså hon lagt skrå ögon på sig själv.
Ja, hon har gjort skeva ögon som man vill se på det, tror jag.
Exakt, och det här har då postats på sociala medier och sen blåst, hade liksom sådär sakta men säkert blåst upp till en jättestor sak. Och det där, hon tvingades ju då avstå från sin titel som Miss Finland.
Ja.
Och det där, det här då ledde till att några riksdagsledamöter från gissa vilket parti? Sannfinländarna som är vårt danskt folkeparti eller Sverigedemokrater. Så gick ut i vad heter det? Ja, de fick den här fantastiska idén att gå ut på sociala medier och visa sitt stöd med liknande bilder och ännu värre och ännu mer liksom sådär grimaserande bilder och
det
där.
För exempel, du må förklara vilken bilder har de tagit av sig själv?
Ja, men de har just gjort de här skråöjne och det där. Och så har de skrivit där under Jesui Sara för att visa stöd till den här missen som har vad heter det? Då blev jag av med sin titta. Mm. Och det här det är ju liksom fullständigt vansinnigt. Alltså det är fullständigt galet. Och det har ju liksom sen också blåsts upp i asiatiska medier. Och nu har statsminister Petteri Orpo fått be om ursäkt genom sociala medier. Alltså de finska ambassaderna, genom finska ambassaderna i Kina, Korea och Japan och... Och det har liksom det är helt enorma proportioner. Alltså det, ja, jag vet inte. Det har ju också varit i nyheterna i alla fall i Sverige också.
Ja, det här är stort. Men alltså jag
i Danmark.
Ja. Jag måste säga att jag blir lite glad att asiater reagerar. För är det någon grupp som man alltid bara får hålla på och reta hur mycket som helst, så är det ju asiater. De säger ju aldrig ifrån. Så jag gillar ju att man gör det faktiskt. Men jag tycker också att det är intressant. Alltså förr i världen, så här på medeltiden, då kunde ju första hålla på och bråka med varandra och sen så liksom, det var så här jättemycket krångel och sen så blev det krig eller någonting sånt där. Här är helt vanliga människor som kan göra någonting och så blir det stora statliga förvecklingar.
Ja.
Enorma proportioner faktiskt. Ja. Det känns lite gammaldags alltihopa. Samtidigt som jag tycker att det är något fräscht i också att asiater säger stopp och belägg. Så här, ni kan inte hålla på så här. För vi tar inte det här längre.
Men det är jättejobbigt också för Finland just för att Finland är inte ett jättestort turistland, men det där Finnair så har ju investerat jättemycket i sina rutter till Asien, speciellt om man kunde flyga över Ryssland, men också senare. Och sen, alltså Moomin är jättestort i Japan och så vidare. Så att det här är ju liksom en imageförlust av grandiosa liksom proportioner, så det blir på riktigt liksom jobbigt.
Ja. Yeah. Det är meget, meget intressant. Och ja, alltså, ja, hon, den finske Miss Finland, Sara, hun siger jo, at, eller hun forklarer sig jo ved, at hun havde hovedpine, og hun faktisk bare masserede sine tindinger. Og derved så kom hun til at stramme sine øjne op. Men hun kan godt se, at den forklaring, at der ikke nogen, der køber sig. Så det næste, hun gjorde, var jo ligesom at give en fuld undskyldning for denne her, den her krænkelse. Men det er også interessant at se, hvordan det, som du påpeger, Johan, vokser. Ikke? Fordi det er jo faktisk først nu her, hvor Finlands premierminister har undskyldt, at det er blevet rigtig stort. Altså rigtig, rigtig stort. Ikke?
Det er sådan en karikaturstrid.
Ligesom nærmest som karikaturstriden eller Mohammed-krisen, ikke? Og jeg tænker på, at der er meget mere potentiale i den her konflikt, fordi Finlands premierminister har faktisk kun undskyldt over for Japan, Kina og Sydkorea. Så jeg mener, at Vietnam, Kambodja og også Nordkorea burde melde sig på banen nu og gøre indsigelser. Hvorfor skal der diskrimineres over for disse nationer?
Du glemte Laos, og du glemte jättemånga.
Jeg er slet ikke færdig.
Ja, precis, Myanmar.
Ställ er i kö allihopa bara.
Precis. Nej, men vad jag också tycker är intressant, det är sån här krishantering, därför att nu så säger då samfinländerna väl att nej, men det här är en kinesisk hybridoperation. Är väl deras nu försök att komma ut ur det här problemet.
Ja, det var den här riksdagsgruppens ordförande. Mm. Men det var ju inte liksom någon som köpte det överhuvudtaget det heller. Alltså den här raden av dåliga ursäkter är liksom helt enorm.
Men är det regeringskris verkligen? Alltså...
Nej, inte ännu i alla fall. Men man kan ju se liksom, alltså det här är nu det är otroligt problematiskt, och nu måste liksom Petteri Orpo då försöka hitta på något sätt att liksom manövrera sig ut ur det här. Jag har ingen aning om exakt hur det kommer att gå, men jag kan inte tänka mig att regeringen faller på grund av det här, men inte den... Alltså, vi har Svenska Folkpartiet som sitter med i det, så är ju liksom då ett liberalt parti och vill vara ett antirasistiskt parti och så här. Så, Anders Adlercreutz som är ordförande, så försökte sätta ner foten här, men inte vet jag om det är någon som hör på det. Det finns en annan aspekt av det här som jag tycker att det är lite så där intressant också. Alltså det är ju den här liksom fördomar mot Finland som dyker upp när sånt här sker. Jag tänker det finns en sån här syn på Finland som lite underutvecklat eller så här. Under dels den här grejen då att i Korea så började vissa tidningar skriva om att det här är nu... Att det är ironiskt att Finland som har en så liksom osäker historisk liksom sån här syn på sin egen rastillhörlighet. Liksom, så man talar liksom om att rasbiologer, svenska och finska i början av 1900-talet klassar finnar som liksom halvmongoler och så här. Och nu tanken är då att vi är så osäkra på vår egen rastillhörlighet att vi börjar sparka på andra.
Ja.
Men sen finns det också den här ännu en grej, så det är ju liksom det här den skandinaviska synen på Finland som också är, alltså Tobias Hübinette, alltså en sån här forskare i Sverige som är adopterad själv från Korea.
Antirasist.
Han sa i någon intervju att sånt här inte kunde hända i Sverige längre, men kanske för 10 år sedan eller så här. Och det finlandssvenska huvudstadsbladet så hade en ledare där vad de skrev med rubriken att liksom den här rasismskandalen visar att Finland är primitivt. Och jag vet inte, är det liksom, vi har ett rasismproblem i Finland, men är det liksom helt okej att liksom dissa Finland som primitivt?
Nej, det är det naturligtvis inte.
Nej, det är helt ansvarigt.
Norsken,
svensken och dansken.
Men Johan, när du säger att du upplever att finnarna blir sett på som primitive, Norge står her nå i en veldig vanskelig situasjon, for vi har en finne i dette landet som er her kun for å fortelle oss at vi er primitive. For nylig så uttalte den finske samfunnsdebattanten Sanna Saroma at norsk julemat er helt jævlig. Pinnekjøtt, det er de dårligste bitene av kjøttet som man får mellom tennene. Og nå er det så mye hatmeldinger i innboksen hennes, og Norge ber henne å komme seg tilbake til Finland.
Ja.
Vil du, altså, vil du hun, nå stille
hun
er, op?
Man kan jo sige, hun sådan en slags norsk slotsnar, ikke? Altså hun er sådan en, der ligesom siger det, man ikke må sige i Norge, i den norske offentlighed, ikke? Blandt andet, at det er typisk norsk at være god. At det ikke er typisk norsk at være god, men det er typisk norsk at være selvgod, siger hun. Ikke? Mm-hmm. Ja.
Det har jo egentlig Johan allerede sagt.
Men må jeg spørge dig, Hilde, er der nogle mennesker, der mener, at norsk mad er god mad?
Altså det her med pinnekjøtt, det holder jeg med om, eller pinnekjøtt, det passer ikke mig riktigt. Men jeg måste säga at den norske lutfisken som man får, den tycker jeg er nydelig. Den er med ärter og smør, det er väldigt, väldigt, väldigt godt.
Men vil du komme?
Resten kan ni behålla.
Vill du komma Sanna till undsättning, Johan?
Ja, alltså jag tycker ju själv att pinnekjøtt kan vara helt gott, men alltså överlag så tycker jag ju, jag skulle till och med gå längre än Sanna och säga att norsk mat överlag är sämst i Norden by far. Alltså norska bakverk till exempel innehåller ju en bråkdel av den smör och socker som man sätter i de andra länderna och smakar ingenting. Och sen också den här att man äter bröd till frukost, lunch och pizza till middag. Men sen är det här brödet liksom också liksom det sämsta som finns, alltså sådana grått, brunt och tråkigt. Ja, då vi bodde i Oslo så det gick jag till en bagare liksom för att jag tänkte att jag skulle få gott bröd och så här. För deras namn antydde att man kunde få gott bröd. Men jag det där menyn, när jag kom in genom dörren, menyn var liksom, de hade rankat sina bröd enligt liksom fiberinnehåll.
Ja, självklart.
Så jag vände i dörren och gick ut. Alltså jag menar, den här synen på liksom att mat är bara liksom något man tankar. Jag vet inte, är det någon sån här idrottsnationalism som gjort att man har blivit liksom sån här healthy freak?
Jag vill gärna komma dig till undsättning, Johan, när du säger det här. Att gå in i ett norsk supermarked är ju som att gå in i ett sovjetisk supermarked. Alltså, där är simpelthen ingenting på hyllorna. Udvalget är så afsindigt begrænset, og kvaliteten af frugt og grøn er jo elendig.
Nej, ni er veldig stygge nu mot Norge.
Men jeg tænkte, at jeg skulle komme med et tips til alle folk med sæd, som er til overskytende sæd i Danmark, eller finner, som vil have noget andet end brød med kli. I Sverige så er det da altså nå en mindre butik i Hässleholm, som säljer choklad med potensmedel, horny goat weed. Horny goat weed in i chokladen i Sverige. Så det håller du på med där också. Hiss och diss. Vi har kommit ukens hiss och diss. Vi tar en kjapp runde på dårlige og gode saker, men Hassan, kan du begynne?
Det kan jeg godt. Min uges hiss går til verdens største forskningspris. Og her taler jeg ikke om en af de der små Nobelpriser der, men den danske pris InfoChange Award, som netop er blevet uddelt. Vi har i Danmark simpelthen verdens største forskerpris, vidste I det?
Nej. Mm.
Min uges dis går til en forfærdelig debat, der kører i Danmark lige nu, fordi der altså er en københavnsk kebabkæde, der hedder Killer Kebab, som bliver beskyldt for at kapitalisere på en madkultur, der ikke er ejernes egen, fordi ejerne er hvide danskere, ikke araber. De har så forsvaret sig ved at fastholde, at de fremstiller gode kebaber ud med nordiske gode råvarer, og så er de efterfølgende blevet beskyldt for gastronationalisme. Sikke en latterlig debat. Og du, Johan?
Ja, okej. Okay. Alltså min hiss går till det besynnerliga ljusfenomen som uppenbarade sig på himlen förra helgen. Det var en sån här rund boll av något slag med ett jättestarkt ljus som lyste upp trädkronor och hustak omkring mig. Först blev jag lite rädd, men sen ställde jag mig i det här ljuset och det var fantastiskt fint. Så mera sånt.
Solen kanske, jag tror att den heter det. Den visade sig här också en halvtimme förra månaden.
Ah, just det.
Jag tror det var solen du såg.
Okej, okay. Ja, fantastiskt. Jag gläder mig att lära mig mer. Veckans diss går till Nokia. Jag vet inte om ni minns det här bolaget. De tillverkar gummistövlar och sen tillverkar de lite telefoner och nu mobila nätverk. De har tvingat sina mellanchefer att ranka sina arbetare i goda och dåliga, och kravet har varit liksom att åtminstone 25% ska vara dåliga så att man ska slippa dela ut sina årliga bonusar till dem.
Men gud, det var det värsta jag hört faktiskt.
Åsa.
Nu blir jag så upprörd. Min hiss den här veckan är att min dotter Amanda, hon tog med mig på Lucia-firandet i Storkyrkan i Stockholm i söndags. Och det var helt magiskt. Stort tack till alla. Och veckans diss, den går till alla politiker som börjar lägga sig i bibliotekens författarsamtal här i Sverige. I Göteborg har Kristdemokraterna protesterat mot att Magdalena Andersson får komma och prata om sin nya bok på Stadsbiblioteket. Och i Lilla Edet protesterar Sverigedemokraterna mot att författarna Alexandra Pascalido och Nadim Ghazali får prata om sin bok, för de är nämligen kända SD-kritiker. Lägg ner det där larvet, håll armlängds avstånd och låt bibliotekarierna sköta sitt jobb. Och du då, Hilde?
Jeg vil gi min hiss til et satiremagasin som har gjenoppstått etter veldig lang tid ute av drift. For 3 år siden så var det 47 avistegnere med fast engasjement i Norge. Det tallet krymper i en tid hvor satiren trues fra mange ulike kanter, så kan den bli ganske motløs. Nå har satiremagasinet X-Lex gjenoppstått. Og vi har vel aldri hatt en tid der vi trenger satiren mer enn akkurat nå. Min diss går til den naive forestillingen om at oppholdstillatelse i et land automatisk betyr lojalitet, og at flyktningestatus fritar oss fra å stille vanskelige spørsmål. Den siste uken så er det blitt aktualisert. Det har blitt avdekket at flere personer som har fått beskyttelse i Norge fra Ukraina har kjempet på russisk side i krigen. Det er en ren ansvarsfraskrivelse, mener jeg, fra Norge når en tar inn folk som står på Putins side og gir dem opphold. Og den regningen sendes som alltid til fellesskapet.
Hiss og diss.
Nå er Marius Borg Høyby tetart.
We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it.
Asylinvandrare som frivilligt lämnar Sverige framöver ska kunna få ett betydligt större återvandringsbidrag.
Där har han sitter. Han skjuter Norge in i fotbollsevigheten. Erling Braut Haaland.
Vi är nu i ett på slutet av ett år som verkligen har testat det nordiska självbildet, eller. Vi liker å se oss selv som stabile og tillitsbasert samfunn, men også her har nå konfliktene blitt veldig mye tydeligere, og polariseringen sterkere og uroen mer synlig. Og Trump vil ha Grønland. Jeg vil at dere nå skal zoome litt ut og litt inn. Hva har vært det viktigste for deg personlig, og hva har vært den viktigste saken eller debatten i Norden for deg i år? Hvem har lyst til å begynne?
Jeg synes, vores gæst skal begynde.
Okay. Ja, altså så der, på personligt plan har det været et rigtigt skitår. Altså tidernes værste. Altså, min mamma gik bort efter nogle års alkoholism, og det var tungt på mange sätt. Ikke mindst for at vi tappade kontakten og så der i slutet förstås, for at hun drak så mycket. Och sen till råga på allt så står jag mitt i en separation från min långvariga partner. Så att det här är liksom ett år som jag gärna ser i backspegeln väldigt snabbt.
Det var ledsamt, Johan.
Ja. Yeah.
Men det finns ljus i tunneln, tänker jag. Men alltså sådär, om jag zoomar ut så tänker jag ju nog att det var det här rabalret kring Grönland som på många sätt var liksom det stora. Det är ganska länge sedan nu, men en grej av geopolitiska proportioner, alltså stor för Grönland, stor för Danmark och stor för det nordiska samarbetet. Alltså, danskarna gjorde en tvärvändning i sin syn på USA, alltså man slutade dricka Coca-Cola och sen som en vän av nordiskt samarbete så tycker jag ju liksom att den här bilden av Mette Frederiksen, alltså från Mette Frederiksens kök med Alexander Stubb, Ulf Kristersson och Jonas Gahr Støre var jättefin, alltså just när det händer väldigt mycket i världen så finns det liksom ja, någon form av nordisk solidaritet där. Alltså, hon skakar hand med en massa kostymklädda män runt om i Europa, men hon bjöd liksom de här nordiska ledarna på middag. Det tyckte jag var fint.
Mm. Det var ett fint bilde.
Mm.
Jag tror framdeles jag har det på Facebook, borde på si. Jag tror det är nog med det är väldigt vardagsliga där då.
Ja, men den symboliserar ju också liksom så där, både det nordiska vardagssamarbetet, det är liksom på något vis ett speciellt, en speciell sammanhörighet, men också på något vis att det nordiska samarbetet är viktigt igen. Så det har varit kanske den stora grejen för mig att faktiskt på det högsta politiska planet så har man börjat prioritera det nordiska samarbetet igen, och det tycker jag är både intressant och viktigt.
Jag skulle vilja inflika en avvikande mening här.
Mm.
Jag är besviken. De möts och äter lunch, men jag ser inte att särskilt mycket händer faktiskt. Och det är ju fler och fler i Norden vill ha ett utökat nordiskt samarbete, ett självständigt samarbete med integritet, och jag tycker vi kommer ingen vart. För mig så leder de här luncherna inte särskilt mycket mer än till fototillfällen, och jag tycker att den svenska regeringen har varit väldigt flat när det gäller USAs aggressioner mot Danmark vad gäller Grönland. Jag tycker att man skulle ha sagt ifrån betydligt tydligare än man har gjort.
Jag är helt enig med dig också. Det är ju nettopp att det ligger i kim till att kunna bli så enormt mycket viktigare, detta nordiska samarbete, än det vi har sett. Kanske vi ska liksom få disse till att sätta sig runt det bordet en gång till och säga att nu må vi trö till.
Ja, men det är ju lite nu eller aldrig liksom. Ja, det håller jag helt med om.
Åsa då?
Ja, nej, jag är som sagt lite besviken på det nordiska samarbetet. Jag vill ha mycket, mycket mer. När jag tittar på Norden också så tror jag att man 2025 så tror jag att historikerna kommer att säga att det här var det året när flyktingfrågan och asylfrågan blev akut på ett helt nytt sätt, och här går ju då Sverige först kan man säga. Vi har ju börjat sända tillbaka människor som är etablerade, som arbetar och gör rätt för sig, då skickas ändå tillbaka. Och det kan vara de mest bizarra skäl, som att man tjänar för lite. Och det betyder alltså att människor som arbetar med låga löner, de får inte stanna. Medan höginkomsttagare som har haft asylskäl, de får vara kvar. Och för mig så finns det ett ord för det här, och det är att det är en klasslagstiftning. Och jag tycker att det är väldigt obehagligt. Och här ser man att Sverige går först. Och här tror jag som sagt att historikerna kommer att markera år 2025 som året när vi började i Norden behandla asylsökande på ett annat sätt.
Ja, det där kommer vi i alla fall att snacka väldigt mycket mer om nästa år.
Det kommer vi definitivt att göra. Det kommer vi göra.
Men privat då också?
Privat så är det ju så att min familj har växt.
Gratulerar.
Vi har fått en hund som heter Roffe. Och ni som lyssnar på det här programmet i flera år, ni vet att jag tycker inte om att vara utomhus. Men nu är jag ute flera timmar om dagen. Inte flera timmar, men det händer att jag går ut med den här hunden. Och jag finner en väldigt stor glädje och tillfredsställelse i det. Så det är jag glad för. Jag har haft ett bra år. Ett väldigt fint år privat. Du då, Hassan?
Jo, alltså, jamen, bara lige så för att följa upp på den diskussion vi har kört om den nordiska samarbete, så mener jeg på mange områder, især det mest presserende, at det faktisk går ret godt. Det mest presserende er jo det militære samarbejde lige nu. Ikke? Forleden dag, så fløj en stor formation af nordiske kampfly rundt i Norden, ind over Sverige og Danmark især, ikke? I formation som et juletræ, og jeg kiggede op mod himlen, og tårerne løb ned af kinderne på mig i begejstring. Ikke? Samtidig så deltager danske flådeskibe nu ikke i besynderlige opgaver i Golfen, men ud fra Finlands kyst, hvor man øver de scenarier, som er de mest aktuelle. Ikke? Vi har lige nu i Danmark fået det første luftværnsbatteri hjem fra hvor? Norge, ikke? I Norden, der har vi det, der hedder et grænsehindringsudvalg, som er nedsat af Nordisk Ministerråd. Det grænsehindringsudvalg burde jo være den centrale funktion i det nordiske samarbejde overhovedet. Mm. Ikke? Det burde være der, vi postede al vores energi og al vores penge ind. Ikke? Fordi alle de her forhindringer, der er for det nordiske samarbejde, er ofte meget teknisk praktiske og kan elimineres ret nemt. Det tager bare tid og koster nogle penge. Det var mit bidrag. Og så vil jeg sige, den største begivenhed i 2025 for mig har naturligvis været, at jeg i september blev gift med Sara, som nu er min kone, min hustru. Og det var den voldsomste, vildeste begivenhed overhovedet. Jeg havde ikke forestillet mig, at et bryllup, det er ikke første gang, jeg blev gift, at et bryllup kunne have så stor og afgørende betydning for mig, som det havde. Det var helt sindssygt. Den sådan største sag, som involverede mig personligt, men som egentlig var en offentlig sag, var den MeToo-sag, jeg var involveret i Danmark, som var brutal, kan man sige. Jeg var op imod den største nordiske mediekoncern, og i den sammenhæng var der jo en nordisk, hvad kan man sige, profil, og det var, at du, Åsa, og du, Hilde, var involveret på den måde, at I både var min personlige og professionelle opbakning, og jeg ville ikke have fundet modet eller evnen til at gøre det her, og gøre det på den rigtige måde, hvis jeg ikke havde talt med jer undervejs. Og I to med jeres erfaring og jeres professionalisme og jeres kærlighed, gjorde simpelthen den afgørende forskel for mig. Jeg havde ikke gjort det her uden jer. Så tak til jer for det.
Vi har jo snakket om det nogle gange, Hassan, at det går an at tage op saker ind i dette fællesskab, som vil være vanskelig, hvis man skal stå alene. Og det er både at det giver et større spejl at se sig selv i, men det giver også en større opbakning, og det er jo et veldig godt bilde på, hvad Norden kan. Ikke bare i dette lille fællesskab her, men at det faktisk er sådan, at til og med så burde kanskje politikerne kunne tænke det ut i verden, at man har noen å støtte sig på. Man er ikke bare den egen lille nationen i ubehagelige situationer, som vi kommer til å oppleve enormt mange flere av i årene som kommer, dessverre. Men jeg takker, jeg er veldig glad for at du sier det du sier der.
Selv tak.
Du da, Hilde?
Jeg hadde en tur sammen med mine to barn til USA, DC og New York, som jeg tenker på veldig ofte. Jeg har aldri vært på en reise der jeg opplever at jeg nesten ikke er i den virkelige verden. En opplevelse at det var et Truman Show vi reiste inn i. Men det å være der i det, og på en måte i den nye verden sammen med de to, det var ekstremt stærkt og interessant. Så det er jeg veldig takknemlig for at jeg fikk oppleve. For mig så har 2025 vært det året der Norden for alvor har måttet slutte å tenke på sig selv som et unntak i verden. For det har vi på mange måter vært. Vi er unntak i så mange saker. Og begynne å oppføre oss som en del av en urolig verden i stedet for. Og jeg har tenkt at hvis en skulle forklare 2025 for en utenforstående, så kunne en nesten ha brukt Marius Borg Høyby, altså sønnen til Mette Marit, som er inne i en stor sak. Han er anklaget for vold og seksualisert vold og voldtekt. En kunne nesten bruke den saken som metafor. For det er et lite samfunn, det er tette relationer, og det er høy tillit, og så en enorm kollision mellem idealer og virkelighed, som tvinger frem vanskelige spørgsmål om ansvar og roller og åbenhed. Så det har jeg tænkt at sige.
Hvad ser ni frem imod det næste år?
Jeg må indrømme, at noget af det fine, som har skjedd i forrige år, er, at der har været stadig flere saker som har vært på tvers av de nordiske land, det at politikkens sjefredaktør gang etter gang hamrer løs på Norge, at svenske aviser skriver om dansk litteratur, eller at, eller at Victor Malm reiser og intervjuer Martin Krasnik i Vikenavisen og skriver at Vikenavisen vil speile Sverige på en helt annen måte enn The Guardian og New York Times, som de ellers bare leser der i Sverige.
Alltså intresset för Norden har ju verkligen ökat rejält på kultursidor och i, bland kommentatorer och spaltister och sådär, kulturbranschen och så. Här, de intellektuella, eller ska uttrycka mig, har ju sett potential i det här nu. Som, jag önskar bara att politikerna kommer efter. Det är verkligen vad jag vill.
Jeg har et ønske, de sande finder, og hvad hedder det, Sveriges Demokraterne, Dansk Folkeparti, har jo en alliance inden for EU. Og jeg kunne jo godt tænke mig, at den type alliance ikke begrænser sig til partierne på den yderste højrefløj, men bliver langt mere inkarneret og strømlignet, ligesom udbygget i det nye år. Og jeg håber simpelthen, at Norden, både inden for NATO og EU, undskyld, Hilde,
også vet, inden for EU. Du ved, hvad jeg tænker om det.
Ja, vil opbygge klubber, klubber med et eksklusivt medlemskab for de nordiske lande, hvor man arbejder mod langt større integration mellem de nordiske lande.
Det ønsker jeg virkelig også, virkelig, virkelig. Men næste år, altså det er jo fodbolds-VM næste år, det ser jeg frem imod. Men som det nu så verker det bare Norge som kvalificerer sig. Då har ni hela Norden i ryggen. Här har vi en nordisk allians, hoppas jag, av fans.
Ja, måske skulle vi gøre det norske.
Ja.
Måske skulle vi gøre det norske fodboldlandshold til et til det nordiske fodboldlandshold.
Ja, jeg mener det.
Ja. Jeg synes det. Men jeg hørte faktisk her om dagen at i Brussel nå så er det sånn at partigrupper ikke snakker på tvers. At høyresiden og venstresiden går på forskjellige barer, at de ikke møtes, at de ikke vil sitte sammen. Og der er fremdeles Norden ikke. Og jeg håper så inderlig at vi kan holde fast på det. Når Sylvi Listhaug og Jonas Gahr Støre sitter sammen og snakker og tar hverandre i hendene, holdt jeg på å si. Altså, den type bilder trenger vi så mye mer av. Og foreløpig så har Norden klart å holde seg ute av den slags merkelig oppførsel i et liv.
Helt sikkert.
Ja. Jeg gleder mig også til at undervise. Altså, jeg elsker mit job at undervise. Altså, jeg tycker, jeg ser så mycket fram emot at, altså, for det finns ju också det här intresse för det nordiska så speglas ju också faktiskt bland ungdomar och så att jag ser otroligt mycket fram emot att få det där, ta del av det, ja, höra vad de tycker och vad de ser att det är viktiga med det nordiska samarbetet. Så det är liksom en gåva att få hålla på med det.
Apropå gave, så har jag faktiskt en gave, Johan, till dig, till Finland, från resten av Norden.
Okej.
Ja, det er jo sådan, at vi har jo alle sammen, både Hilde, Åsa og jeg, altid ment, at julemanden er naturligvis ikke finsk, han er grønlandsk, det ved enhver, men vi vil faktisk gerne i år med udsigten til, at Grønland skal blive amerikansk, og julemanden derved vil blive en 100% Coca-Cola-julemand, gerne give julemanden til dig, Johan, til Finland, fra Norden til Finland. Hermed får I julemanden, eller som han hedder på finsk, julebukken. Glædelig jul, Johan og Finland.
Men tusind tak, det er jo en vilken ære, altså at få ta imod den her gåven.
Du hører norsken, svensken og dansken.
Det er jul. Vi skal snart gå rundt i juletreet og synge julesanger, i hvert fall de av oss som fremdeles gjør det. Men hvilken julesanger synger man i Finland, Johan? Og altså, går du rundt treet?
Va? Ja, alltså man sjunger väl egentligen bara, stort sett så har vi ju de samma som i Sverige, så det är ju liksom, det är ju en, många av de här jultraditionerna är ju helt enkelt så gamla att vi har en lite sådär delad kanon, ja. Sen finns det ju liksom vissa modernare grejer, alltså jag kommer ihåg att förra året så hade vi så spelade jag en låt av Juice Leskinen som var en hyllning till grisen och så här. Så det finns en hel del, ja, olika saker. Jag tycker ju själv liksom att det finns väldigt sådana stämningsfyllda, vad heter det, psalmer som är skrivna liksom av Topelius och det där tonsatta av Sibelius och sånt här som jag tycker att är väldigt fina. Det är ju de man sjunger i skolan. Och det är ju då liksom skrivna på svenska men sen översatta till finska och så. Så det där, sådana saker tycker jag om.
Mm. Vilken sång ska vi gå ut på då, Johan? Har du något till oss som vi kan...
Ja, precis. Alltså det är helt enkelt, vad heter det, julvisa av vad heter det, Topelius. En psalm helt enkelt. Alltså det är den som heter Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt i signad juletid.
Mm.
Och det har ju ett, liksom, lite ett fredsbudskap och så här. Jag tycker att det passar alldeles bra.
Det
ska
vi ha nu. Ska vi gå ut på den då? Det er det siste som vi skal ønske hele Norden god jul og godt nytt år med. Skal vi gjøre det?
Ja, takk for i år.
God jul og godt nytt år.
God jul.
Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, finske Johan Strang, og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent er Ole Jan Larsen og redaktør er Jostein Olseng. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd og Yle, Arenan og NRK Radio. Og vi kommer tilbake i 2026. Klippene i sendingen er fra NRK, CNBC, SR og Norsk TV 2.
På P8 var du med sig af sjæl.
Vi ligger smooth.
Your love is cooling like a winter snow.
Du kan lige så godt vente til det. 2 timer i de store følelsestegn. Der må råbes, der må bandes, der må skriges.
Få sjælen med.
Den eneste regel, der er, at man synger med sin sjæl.
Live på P8 i DR-lyd.
God morgen. Du har lukket op for P1, og her byder radioavisen nu på 5 minutters friske nyheder. Og efter den sender vi P1 morgen, og det gør vi helt frem til kl. 10. Klokken er 8.